Hej och välkomna till Lille Lördag. Jag tänkte säga någonting om vädret. Det känns som att vissa ämnen är satta ur spel.
Visst.
Ja, men hur som helst så är jag i Grekland nu. På All Inclusive. Mycket skönt. Barnen härjar loss. Det är väldigt, väldigt varmt, så nu sa jag det ändå. Vad gör du?
Jag är fortfarande i Sverige. Jag har jobbat den här sista veckan också. Så nu börjar faktiskt min semester lite grann här. Så det ska bli så
härligt. Hur är stämningen i Stockholm?
Nej, men den är tropisk skulle jag säga. Och det är festival på Gärdet. Ja, nej, men, jag vet inte, jag gick liksom förbi Lollapalooza och kollade på det på avstånd. Och så fick jag så här, jag fick någon så här lyckorus i kroppen utav att se liksom en festival bara så där på avstånd på något sätt. Det kändes som att man tittade in i sin ungdom. Alltså det blev någonting i skeendet som var så starkt liksom. Hur man, jag minns förr när man liksom närmade sig Roskilde eller närmade sig Hultsfred eller närmade sig Lollipop, och hur man nästan rusade fram till entrén. Man kunde liksom inte bärga sig för att få komma in på det där området där all liksom härligskap var. Liksom. Att vara en del av det där sammanhanget. Att vara en del av den där rörelsen. Och det ska vi prata lite om i podden idag. Det uteblivandet av rörelsen som nu vi måste väcka igen. Och jag vet inte, jag fick ett ungdomligt rus i kroppen av att se det. Samtidigt så blev jag lite provocerad av att de ska lägga alla festivaler och grejer nu för tiden inne på Djurgården och i stan. Alltså Lollipop var ju ute på Järvafälten. Och varför vill vi inte liksom flytta utanför stan? Jag tänker också ur ett liksom integrationsperspektiv och jobbtillfällen för ungdomar liksom i orten och så vidare. Det är inte så att liksom de här mätta katterna som springer runt och ska 250 spänn i timmen som barnvakter behöver ha liksom lite mer extra pengar för att jobba på en festival. Det kanske finns andra som hade behövt om liksom chanserna lite mer. Liksom.
Netflix, den trötta Netflix-katten. Folk orkar liksom inte ta sig utanför stan. Och publiken som de är intresserade av, de med cash, orkar inte åka utanför stan. Det ska serveras sill och nubbe på
tallrik. Jag hade gärna åkt ut till Järvafältet. Jag tyckte det var skitkul. Alltså, och jag precis med. Som när jag bodde i Örebro och åkte till Järvafältet, tyckte det var så spännande. Liksom, alltså, då var ju också mycket mer, alltså, jag tänker med Latin Kings och hela den eran, liksom, svenska hiphop-undret, att då var ju mycket mer liksom, en spänning i orten. Och det kan vi minst sagt säga att det är nu också. Liksom. Men jag förstår inte. Jag förstår bara inte varför vi inte liksom, förlägger saker och ting utanför liksom, tullarna.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag får inte jätte, så här, hög puls när du berättar om Lollipop och sådär, även om jag var där. Men vi hade ju en egen festival i Farsta.
Jaha.
Som också var, ja, eller det var Kenta och grabbarna, va? Kenta och Göte och Snoppen och de som gjorde den, va? Långtarmsfestivalen.
Fantastiskt. Vad gjorde du? Vilka var det som var där?
Det var jag, Lillåsa, Frida. Det var liksom ett litet första gäng som var där. Gud, jag kommer inte ens ihåg var det var någonstans. Men de hade tagit dit lite polare som sålde liksom thai-mat, vilket var superexotiskt då. Det var några bajamajer, några oklara band som stod på scenen. Folk pippade i olika bilar och liksom bodde där två, tre där och körde på helt enkelt. Och det är ju verkligen en sån här rolig ungdomsgrej. Och det som är så jävla härligt med festival tycker jag är just det där som du pratar om. Att det här med liksom kön, etnicitet, musiksmak, egentligen spelar det ju mindre roll. Man vill ju bara såhär get together and feel the vibe typ. Man vill ju vara en liten sekt för några dagar.
Match för musik liksom.
Ja, alltså,
det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Bara vi gillar samma sak så är vi bästisar liksom.
Ja, och det jag känner att i det här kollektiva känslan som håller på att utraderas från Sveriges innerstadsyta så känns det ju viktigare någonsin att behålla de här. Vad ska man säga? Det handlar inte egentligen om traditioner, men det handlar om ställen där man kan få vara sig själv ett tag utan att casha in typ.
Ja, men precis. Men jag kommer ihåg, jag startade ju en musikfestival i Strömstad när jag var 15 eller 14 år, som fortfarande lever. Det är, jag är fortfarande stolt för det liksom. För att vi kom på att...
Va, berätta!
Ja, men jag och mina kompisar, vi var ju såklart superengagerade i vänsterrörelse och också i elevrådet. Och det, polisen i Strömstad hade så otroligt problem med att det var så fruktansvärt mycket fylla på skolavslutningen. Så att folk var överallt i hela stan och det var slagsmål och alldeles för unga människor som var fulla och spydde och kräktes och slogs och blödde och allt vad det var. Så vi kom på, om vi startar en festival, då håller vi alla inom samma område på skolavslutningen. Så det blev liksom en skolavslutningsfestival. Mm. Och där i Strömstad finns det ju, Bohuslän har ju precis som Skåne en otrolig liksom lokal patriotism. Så att vi fick ju liksom dit de coolaste banden från Bohuslän. Liksom, vi fick en budget utav kommunen på typ 20 000 kronor. Så fick vi liksom boka upp Stadsparken i Strömstad, fixa korvspons från Skan. Som också våra då...
Räkspons.
Nej, men lyssna på det här. Det här var också den stora tragedin.
Vi då fixat... Säg att ni fick räkspons.
Nej, men vi hade då fått typ 2000 korvar eller någonting. Eller, ja, men jag vet inte, kanske inte var 2000, men 1000 korvar låt säga, från Skan i spons för, den här, för det här engagemanget. Och vi hade involverat lokaltidningar och så vidare. Och när vi kom och skulle hämta våra korvar som då förvarades i skolbespisningen så fanns de inte kvar och då undrade vi vad som hade hänt. Men då hade de haft slut på hamburgare i skolpersonalen så den där korven vi käkade glatt till lunch två dagar tidigare, det var vår egen festivalkorv och då höll det på att brinna. Det gick mitt topplock på något sätt eftersom det här var liksom en stor planering och engagemang bakom. Men jag tror det löste sig i slutändan, det hängde inte på korven. Och lyssna på det här, vad jag har hört rykten om, existerar den här festivalen faktiskt fortfarande i Strömstad. Hur kul!
Du kanske vi ska uppträda där. Räkfrossa med Anna-Nita. Det ska vara vår nästa show. Det är faktiskt roligt.
Herregud. Nej, men jag kan liksom uppleva att den här lokalpatriotismen som man ser väldigt tydligt liksom i Skåne, i Göteborg, Bohuslän. Alltså, den är liksom lite utraderad i Stockholm. Och det har den ju faktiskt alltid på något sätt varit. Vi är liksom lite svårt för att vi är skitstolta Stockholm, men vi vill ändå inte riktigt stå för någonting. Förstår du vad jag menar?
Vad är det vi är så stolta över hela tiden?
Nej, men skärgården? Vet ju inte. Det är ju liksom, det är rätt jobbigt att vara. För att så här, man vill inte vara liksom patriot. För att då, det kan ju klinga illa liksom. Och det känns liksom, jag har ju en sån här grundläggande känsla av att ingenting längre känns viktigt för människor. Att så här, ingen bryr sig. Och jag tror det hänger ihop med den här sociala medie-generationen. Liksom, som liksom får allting gratis. Vi är Netflix. Vi bara tittar. Det är bara någon som matar oss med underhållning. Vi förstår inte ens hur mycket jobb som ligger bakom någonting. Spotify. Att allting är liksom... Det är ingen som liksom längtar efter en fullängdsskiva längre. Vi bara längtar efter en låt om vi ens längtar. Alltså allting har ju liksom blivit från hett till... knappt ens ljummet. Alltså pissljummet skulle jag säga. Och det här är... Och det här är liksom... Det här är en folksjuka. Alltså jag tror att vi måste liksom skapa skapa någon form av så här positiv patriotism. Och liksom, idag är det väldigt lätt för en eldsjäl, jag menar exempelvis vår kompis Johanna Levin och Johanna Aibar, som har liksom startat det här Fem Open, som började som en liten paddelturnering för tjejer, liksom bara för att säga vi ska göra någonting, vi brudar också, och vi har hittat en sport som vi tycker är kul. Och så körde de ett par gånger i Stockholm och så växte det här, och ganska snart så var det en folkrörelse, och nu är det liksom en nationell paddel liksom organisation, vilket är helt sjukt med bara brudar. Alltså det är så lätt idag, jag hörde om någon annan kille som har någon sån här go-kart-turnering som började liksom som en liten, ja men du vet, en liten hobbyrörelse med liksom några polare som åkte go-kart, och nu är det liksom också en nationell tävling liksom en gång per år. Vilket är så jävla kul, och om man nu vill vara liksom riktigt smart och påt idag, då ska man skapa någon form av folkrörelse. För att det hänger bara på att någon gör någonting, så blir folk så jävla glada. Idag är vi för lata.
Men är det liksom det nya, är det kapitalismens Friskis och Svettis? Man måste ändå kunna casha in lite, men det ska ändå vara samma anda som det så här gamla goa föreningssverige.
Jo, fast jag tror att grunden med de här ambitionerna som jag precis nämnde, det är ju att de aldrig haft ett vinstdrivande syfte. Idag ska ju folk liksom göra en app, eller knappt göra en app, och casha in för att de får någon jävla investering. Och eller befinner sig i rätt sammanhang på rätt plats och så vidare. Mm. Och så är man liksom en tech-miljonär rätt fort. Liksom. Men grejen är ju så här, jag har ju liksom min teori. Om ingenting tar spjärn ifrån kul, då kommer aldrig pengarna. Om du börjar med fokus pengar, då kommer det inte komma några pengar. Liksom. Då kommer det inte kul. Utan så här, du måste ha det här liksom brinnande engagemanget med spjärnet från kul. Där då har du skapat någonting magiskt, oavsett om det är konst eller musik eller en rörelse, vad det nu än är liksom, eller ja, du fattar vad jag menar.
Ja, men jag fattar, men jag tror att det är därför också man inte prutt och kiss och bajskrattar på samma sätt som jag gjorde åt humor för kanske så här 10-15 år sedan. Sen menar inte jag att så här Little Britain eller Smack the Pony, jag menar inte att allting är hållt, och jag, det finns liksom
hejsansvis. Det är också roligt att du bara har två referenser i humor, och det är brittisk.
men du vet, jag vet inte, det är kanske åldern också, men du vet att man bara så garvar så mycket så att man skrek och tjöt när man kollar på tv. Det tycker jag att humor ofta är för smart för nu. Jag tycker liksom, jag skrattar, jag tycker det är underfundigt. Liksom Ricky Gervais. Alltså det, jag kan verkligen tycka att det är kul att skratta och bli så här, what the fuck, gud. Det där är så smart, det är så liksom, han är så på det. Nej, nu för liksom, det är mer skämskudde än vad det är liksom hjärtligt buskis skratt. Förstår du vad jag menar?
Precis. Ja, precis. Det där som bara får en att så, ja, men ligga på golvet och liksom vrida sig.
Ja, så som man kan vara med sina liksom, ja, men så som man var och fortfarande kan vara med sina tjejkompisar när man här, bara går in i en loop och börjar liksom skratta åt någonting. Jag tänkte på det, det var så otroligt roligt. Vi var ju på semester med Frida Urban. Frida är ju liksom en av mina närmaste kompisar. Vi har känt varandra sen första ring. Och hur skönt det är att man bara liksom bara kan loopa på vågorna när man har känt varandra så himla länge. Och vi började skämta om att vi skulle göra en tv-serie om Mattias, min Mattias Johansson, som helt plötsligt blir Matisse i Frankrike.
Helt roligt.
Och så vet jag efter några glas.
Han är inte ens missförstådd, han är bara felförstådd.
Ja.
Liksom konstnär.
Ja, han är liksom, han har en lite stark moln. Kulturpersonlighet. Ja.
Han målade lite moln
och
sen var
det och
bra.
Och så blev det liksom, så kom Austin in och bara banan på väggen typ. Han bara såhär typar upp olika bananer överallt. Och det blir såhär Matisse Johansson.
Jag tror det är väldigt svårt att såhär översätta liksom i såhär väldigt nära tjejrelationshumor till liksom stora massa. Men jag tror alla kan få lite bilder framför sig. Att det här är väldigt kul för några som känner varandra väldigt bra.
Men jag tänker också det här med att liksom känna den där kollektiva liksom viljan. Att allting inte ska vara för ens egen vinningsskull. Liksom. Och jag tänkte faktiskt på det när vår kära älskat hataobjekt Glenn Hussein. Han är ju i Polen nu och jobbar på fotbollsprojekt. Och han skrev då en krönika i Göteborgsposten, Vård annars. Att liksom, nu får vi sluta att så här, skälla ut midsommar. Bara för att man älskar midsommar och gillar sill och nubbe och dansa små grodorna. Det betyder inte att man är sverigedemokrat.
Nej,
Ja, och då tänkte jag så att de här politiska strömningarna har liksom på något sätt lagt en skambåge över mycket av det som vi tycker är patriotiskt och svenskt liksom. Och jag tog åt mig lite och jag skämde. Så det har varit flera sådana krönikor. Alex Schulman skrev bland annat så här: men gud vad skönt nu. Kanske vi slipper liksom dansa kring den där blomsterkuken. Och ja, men du vet, slipper liksom kramas och silla och nubbe hit och dit. Och jag kommer ihåg Kristoffer Ahlström skrev för några år sedan så här: gud, varför är det sån skam att sitta ensam på midsommar så här? Låt oss slippa de här liksom folkfestivalerna där vi ska umgås. Och jag känner precis tvärtom. Jag läste en väldigt intressant serie i Svenskan härom veckan. Och den pratade just om så här: vi har ju liksom en uppbyggnad i samhället av barn, vuxna och gamlingar. Och gamlingar är så jävla viktiga för de ska lära de unga och barnen traditioner så att de inte dör ut.
Mm.
Jag har liksom inte kanske tänkt på det på det sättet. Men det,
nej, men det har ju varit
någonting,
en era där liksom unga, både tjejer och killar, har skrikit väldigt högt och fått rätt. För att de har varit så aggressiva i sitt anspråk så att man liksom inte har orkat. De har vetat bäst, och veta bäst generationer är ju alltid rätt självutplånande på något sätt. För att de har ju inget intresse av att ta in liksom kunskap från någon annan. Att någon annan eventuellt skulle kunna veta lite bättre på grund av livserfarenhet. För att de har ju liksom då lärt sig någonting teoretiskt, och så är det så i praktiken, fast det kanske inte riktigt är så. Och det är ju skitviktigt med de här generationsbryggorna. De är ju avgörande.
Ja, och det är ju ändå så här, om man ska få någonting som blir riktigt härligt, då måste man ju planera det. Då måste man engagera sig. Om en fest ska bli rolig, som din 40-årsfest till exempel, ja, då krävs det liksom månader av planering. För annars blir det inte särskilt härligt. Och det är det som jag tror, inklusive liksom, jag har i och för sig alltid varit sån, så jag kan inte säga att det handlar om kanske någon trend. Men att om man liksom inte planerar och är struckad, engagerar sig och lägger hela sin själ i saker, nej, men då blir det ju lite sitta lite liksom på plaststolen och vicka på rumpan och ta en gash och liksom skåla i en folkölsburk. Och det har ju liksom ingen jävel blivit lyckligare av.
Ja, men man kan ju inte vara sur på företeelsen midsommar. Midsommar är ju upp till en själv att äga. Alltså jag och Joel gjorde liksom en niekamp i år, vilket var så, blev som hysterisk jävla jättesuccé, med allt från liksom gamla klassiska stövelkasten till rätt nya moderna, vad ska jag kalla det för, bäst i testlekar liksom, och allt däremellan. Och liksom att man blandar då det gamla, inte är rädd för att doppa penna i flaska med snöre liksom, till att våga liksom juckas under en ballong på sin partner. Alltså då blir det väldigt, väldigt roligt. Och jag tror att så här, det är den här mixen man måste våga. Jag är ju fan med Glenn Hysén. Jag tror ju liksom att så här, midsommar löser inte sig själv. Man måste lösa midsommar.
Ja, men jag tänkte också när jag och Mattias åkte Vasaloppet. Så tänd och het och underbar tycker jag ju inte att han har varit på flera år liksom. Nej. När jag såg honom med lilla Noppeduni i den här liksom tajta dräkten, och han körde på där och var liksom svettig och frisk och skäggig och liksom, ja, men du vet, frostig. Vi var så lyckliga liksom typ en vecka efter vi hade så här åkt Vasaloppet. Det var vår största typ sextändare senaste typ 24 månaderna.
Ja, men alltså, fantastiskt. Bara att man,
ja, ska vi lyssna lite på Glempa nu då, när han dansar ringdans i Polen?
De ser upp själva, de här gubbarna.
Du bara hänger på.
Kolla på dem. De är helt sjuka allihop.
Vi har det så bra. För Andersson och Pettersson och Lundström och jag.
Ja, det trodde inte vi att vi skulle sitta här och hylla Glenn Hysén.
Men det är inte så framför mig. Men Glenn och Anders har precis kallat Glenn Hysén Bergman för inte allt för länge sedan i ett avsnitt. Så. Vad har hänt?
Men jag tänker så här, det är ju väldigt roligt. Jag tror inte att många ungdomar idag kanske tänker på var traditioner kommer ifrån.
Nej, 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 absolut inte.
Men som, nej, säkert kanske inte midsommar, men jag tyckte faktiskt att det var lite roligt nu. Ibland vet man bara sitter och scrollar så bara: Mexico mayor vets alligator wearing white wedding dress in strange ritual. Och då har man på traditioner. Här kunde jag liksom inte låta bli att gå in på det där då. Och då är det då en, det här är såklart en symbolisk ceremoni, och det här är då i sydvästra liksom delen av Oaxaca, som är då på liksom östkusten på, i Mexiko. Och då har alltså i torsdags gifte sig borgmästaren, stadens borgmästare Victor Hugo Sosa. Heter inte alla i Mexiko Victor Hugo Sosa?
Nu har du mycket fördomar tycker jag.
Nej, men jag tycker det är så jävla bra namn. Victor Hugo Sosa, vem heter det?
Det är alla, alla, det är som att man heter så här Anna Bengt Johansson.
Alltså, Victor Hugo Sosa. Det är liksom, man fattar, han har cojones. Ja, han har i alla fall gift sig nu med en alligator. Hon är 7 år. Och det här är då, ska bära fruktbarhet till staden och fisket och hit och dit. Man fattar ju att det är liksom ett tusentals år gammalt. Men det roliga är ändå att det var liksom en liten ceremoni. Vi ska lyssna här.
Los queremos ya bien formales, por favor. Sí. Muy guapos, guapas. Sabemos que se va a casar mujer con mujer, pero no importa, eso ya está libre.
Ja, men det där lät ju spännande. Det var väl ingen som fattade någonting, eller?
Nej, men det var ju lite tal här då. Och sen så tackade borgmästaren ja. Och om ni kollar på Lille Lördag, om ni kollar på vår Instagram, så ser ni då den här The Alligator, som faktiskt har en vit bröllopsklänning.
Ja, otroligt alltså. Otroligt.
Ja, och det är även flera, You May Now Kiss the Bride kommer också. Det är så, den kysstes flera gånger, eller borgmästaren kysste bruden då, som i och för sig var ihoptejpad.
Det önskar nog många män att deras kvinnor var.
Ja. Fortunately for the mayor, the animal's jaws had been tied shut. Ja, hur som helst så tycker jag ändå, jag vet inte,
och du, det här perspektivet är från liksom krokodilen att hamna i det här sammanhanget. Liksom klä sig i klänning, på munnen tejpad, i en ceremoni, massa människor, musik. Alltså, vad är det den upplever i det här? Det skulle jag vilja veta.
Och sen var det liksom, sen gick man då genom stan. Borgmästaren gick och bar sin alligatorfru och det var festivos och liksom glädje. Ja, hur som helst, så det handlar ju såklart om att det här är liksom ingenting som, ja, som kanske, ja, av tradition känns modernt idag. Men de bad ju om mer regn för liksom att man skulle få tillräckligt mat för liksom hela byn. Att de skulle finnas mycket rikligt med fisk i, liksom, i sjön och bla bla bla. Jag menar bara att så här, det är någonting fint, någon sammanhållning, precis som midsommar eller jul. Och jag sa också precis, gud vad skönt, för vi var ju på Mallis. Så skönt nu att slippa midsommar. Liksom, det är inte min favorittradition. Och så började jag tänka så här, varför är det inte det då? Och så började jag tänka liksom, att det nog handlar väldigt mycket om barndomen och massa skit som hände under barndomen med min pappa drack och... Ja, men det är ett strange things happen. Så att jag har bestämt mig för att jag ska, här, jag ska skapa min egen midsommar nästa år. Och jag ska gå all in.
Nej, men vi gjorde all det i år. Alltså det var så kul. Och det var knappt någon alkohol inkluderat heller. Mer än liksom vanlig alkohol och kanske en snaps till lunchen. Men inte mer än så liksom. Och det är alldeles, alldeles lagom. Det är mycket roligare att fokusera på lekar och sammanhang och sammanhållning liksom. Med det sagt så fick Joel 18 psykbryt för att han inte klarade av att förlora.
Sommarjobbaren fick psykbryt.
Nej, men jag kommer på min nya smygfilm på Joel. Det här är ju så hemligt för alla som lyssnar på podden. Ni får inte säga det till honom. Jag ska ju smygfilma alla hans psykbryt och så ska jag klippa ihop en sån typ av kavalkad.
Så nu kommer vi kunna kolla på när du har smygfilmat Joel på Lille Lördags.
Alltså, det ska ju samlas under en viss period. Det är ju så man måste jobba. Liksom, så det kanske måste samlas hela den här semestern på olika typer av psykbryt. Nu kommer det klippas upp en ny sån här favoritkavalkad med hans olika psykbryt istället för gnäll.
Men vad är det som händer då? Ni är liksom, ni är själva familjen. Det är inte liksom några konkurrenter inbjudna. Det är så här, det är hans familj, det är du.
Ja, men det är hans syrra, liksom... hans syrras liksom nya kille. Som då för första gången är liksom Bea. oss alla en hel dag. Och Joels föräldrar och vi. Och han kan ju alltså inte, vi spelar då i lag, den här niokampen, så det är jag parlag. Han kan ju då inte tolerera att jag gör fel eller att han gör fel. Så att då tappar han det så hårt så att han liksom är utom sig. Det är liksom inte samma person som jag är liksom ihop med. Som
men vad, är, vad menar du med fel? Du kastar stöven i fel riktning?
Jag kastar stöven
riktning,
bakåt.
Eller?
Jag kastar stöven bakåt istället för framåt.
Då är det skilsmässa.
Då vet han inte vad han ska ta vägen.
Vad bottnar detta i, förutom att han verkligen... Jag fattar att man kan ha vinnarskalle, det har jag också. Men det där låter ändå som
det här är
något
annat. Det här är next level. Du vet att han var ju med i en paddelturnering som Klara och Felix Herngren hade. Och fick, hamnade då med en av Klaras bästa kompisar. Och var så otrevlig på tennis. Så då var tvungen att liksom debriefa med mig efteråt. För hon trodde hon hade gjort något liksom generalfel. Alltså han har ju inte... Han är liksom inte okej i tävlingssammanhang. Så han får inte vara med i några sådana här grupptävlingar nu längre. Om det inte är familj inkopplat.
Men, alla men jag tänker att alla älskar honom ändå.
Exakt. Det är liksom som en avart. Det är som han som så här sitter uppe på rummet och grymtar. Och kommer ner en gång per år.
Han är så inlåst på vinden.
Han hade det alltså på fullaste allvar. Han hade alltså på fullaste allvar när... Ja, det här var ju när hans syster då var i tonåren, hade med någon kille hem. Och så hade de spelat kubb. Det var väl också sommartid, I guess. Och då hade den här pojkvännen då gjort ett helikopterkast. Och Johan hade då fått någon form av psykbryt på den där stackars killen. Och sen gått upp och satt sig på rummet och stannat där hela kvällen.
Ingen tyckte synd om honom. Han bara, ska ingen komma och hämta mig?
Nej, ingen pratar om det som helst, att det är något onormalt. Utan man bara låtsas som att det här bara... Ja. Du vet, man ser den här familjen som är så här nermejad av hans usla tävlingshumör. Som liksom har... Liksom, du vet, som man är lite när man själv har småbarn och man liksom inte hör att de pratar oavbrutet. Lite så seglar de liksom förbi hans... hysteri, alltså det är ju en galenskap som pågår där borta liksom. Och han, och ingen,
familjehemligheten
ja, familjehemligheten, ingen bryr sig, det bara liksom pågår och sen så låtsas man som att ingenting har hänt och så får det vara en val liksom.
Men gud vad roligt,
otroligt, och jag är så här, hur kan en människa bete sig på det här sättet och komma undan med det, det är som att de inte förstår
ta
vad man säger,
ta bort honom från arvet typ, så här, genskjut honom i nästa korsning
exakt.
Men jag tycker ändå det är konstigt det där. Det finns ju nästan ett sånt beteende i varje familj.
Ja.
Som liksom bara får segla förbi för att man säger man orkar inte. Man säger väck inte den björn som sover. Men det är ju egentligen ganska absurt.
Nej, men jag vet också en sån här familj. Jag tycker det är så roligt. Familjer samlas ju runt olika saker. Jag vet en sån här familj. Jag kallar dem för nyckelfamiljen. För de tappar liksom bort nycklar. Kanske på riktigt en gång i veckan. Alltså säkert en gång i månaden är en låsmed hemma hos dem. För att någon säger, man bara, men varför har ni inte bara ett kodlås? Det skulle liksom göra ett liv så otroligt mycket lättare. Det är alltid någonting med nycklar som är borttappade med den familjen. En annan familj är alltid någonting med bilar. Det är alltid något problem med bilen. Bilen är utlånad till fel familjemedlem. Och sen har det gått sönder och sen är den på verkstaden. Alltså det är alltid ett bilproblem. Och här i den här familjen så finns det ett tävlingsproblem.
Men gud vad roligt. Så jag tänkte bli innan vi skulle åka nu här till Grekland. Och Sanna var så här. Nej men gud, nu har liksom Inga Lils hund fått någonting. Någon infektion i vanlig ordning. Och så alltid de där liksom stora jävla hundarna. Som man ska ordna någon
barnbatteri.
Nej men det är så här två elefanter. Man bara knackar på hos grannen så här, vi ska åka med Tue en vecka till Grekland. Är det okej om du bara kollar till elefanterna? Du vet, man kommer in, lämnar man dem en timme. Man bara säger okej. Där var Svenskt Tennsoffan. Där var bordet. Nej men du vet, det är så stora jäkla hundar. Det är så här, det är panik, det är hundarna. Roligt.
Vad har ni där för någonting? Ni måste ju ha någonting. Det är ju någonting med tider, känner jag. Någonting med mat. Det känner jag starkt.
Men det är inget roligt med tider. Det ska ju vara någonting, så här, något fys. Det ska ju vara ett objekt. Det är jätteroligt det där med nycklar eller bilar eller hundar.
Jag vet vad det är.
Kaninerna, hamstrarna.
Ni flyttar hela tiden. Det är någonting med hem. Ja, men... Det är någonting med hem.
Ja, men det är kanske, det är någonting som ska flyttas.
Det
är alltid Shoreguard som ska flyttas. Det är sant, det är sant. Och det är också alltid någonting. Man bara, vad är våra bakmaskiner? Så här? Någon måste, det är alltid så här, någon har snott någonting från något Shoreguard. Det är faktiskt sant. Ah, herregud, det är verkligen
att du
roligt.
Alltid har en flytt pågående liksom i ditt liv, någonstans är det alltid liksom ett Shoreguard förråd som ska fyllas på eller tömmas eller flyttas. Och herregud,
det är
vad roligt,
sant.
Väldigt roligt.
Värmebölja.
Men vänta nu, du har varit på Mallis och nu är du alltså på Rhodos.
Precis, där jag förlovade mig för första gången med Alexandre från Deutschland när jag var 5 år.
Det är mycket tyskar i ditt liv, måste jag säga. Deutsche Welle.
Gud, jag har ett bröllopsfoto, det har jag. Eller förlovningsfoto.
Men alltså, jag måste säga vackert. Att det har varit väldigt liksom, lite bilder för att vara dig på en semester.
Men jag vet, och jag har liksom själv analyserat det där lite. Nu är ju jag och Sanna på vår årliga, liksom när vi får till det, när det inte är några hundar, barn eller sjukdomar. Så är vi på vår årliga sommarvecka ju med barnen.
Ja, just det.
Av olika, och det kommer ju till nya och det kommer på sig till det. Men nu åker vi på en sån här klassisk all inclusive vecka med TUI, för det gjorde vi för 3 år sedan och då insåg vi att det var första gången vi inte har kommit hem utbrända. Så då gör vi det, och då kommer det såklart tas lite bilder hit och dit. Men jag reflekterade, jag har ju varit borta i 10 dagar nu, och jag tänkte så här, varför lägger jag ut så lite bilder? Och så känner jag så här, det är någonting som har vuxit i mig senaste månaderna, att jag får liksom inte samma, det är någonting i mig som inte vill. Eller det kanske är en blandning av allting. Att jag är trött eller utmattad. Eller tycker inte liksom... jag menar att allting är så festligt. Kanske. Jag vet, det kanske är en blandning av allting. Men det är någonting. Det är någon liten gumma i mig som inte vill hålla på och spexa. Och lägga ut bilder på barnen och hit och dit. Och jag ser att det blir tråkigt på Instaflödet. Jag ser ju liksom att mina texter är lite så här... Men det är ungefär som att jag känner för kanske att leva lite mer i mitt eget liv än i Instagram-livet. Och det är ganska befriande.
Ja, men alltså
och
jag...
du med! Du är ju värre än vad jag är. Det kan ju gå 3 dagar utan att du lägger ut en Instagram-bild.
Ja, det vet jag. Det är helt sjukt. Nej, men jag, liksom, jag tror att jag och Carina Berg har gått liksom varandras motsatta riktningar när det kommer till sociala medier. Ja. Hon har ju alltid haft extremt hög integritet och jag har liksom aldrig exponerats någonting med barn och så vidare. Och nu helt plötsligt då när hon har småbarn så är det ju liksom allt från nerspidda kläder till typ bajsade glöjor. Nej, men inte riktigt. Ja, men du förstår vad jag menar. Metaforen i alla fall. Och otroligt bjussig. Och jag undrar lite vad det är som har hänt med oss. Och så funderar jag på då. Så tänkte jag att så här, den era som faktiskt funkar bäst för sociala medier. Där man kanske också måste ha, vad ska jag kalla det för, kameraperspektivet på vissa saker ibland. För att det är så mycket galenskap som pågår under småbarnsåren. Det är ju just perfekt att ha då Instagram. Att kunna posta och dokumentera. Och liksom få ett engagemang på vad som händer i ens galna familjesituation. Bland följare. Men Carina hade ju liksom en rätt stor pojke innan hon fick de här småbarnskullen. De är ju inte så
som super, också har varit super... väldigt hemlig. Alltså, de har ju knappt ens visat honom.
Nej, men det har väl ingenting med någonting att göra. Men liksom, jag tänkte mina egna barn tycker inte heller att det är så sjukt kul längre att, liksom, att jag postar och lägger ut. Liksom, utan jag får ju dubbelkolla allting. Och då blir det ju också naturligt att man inte springer runt med kameran i handen på något sätt. Och jag vet inte, integriteten har ju kommit med barnens ålder på något sätt. Och jag känner ju inte heller något större ambition längre att så här, alltså i alla fall den här fasen kanske ändrar sig, att exponera precis allting. Att så här, dela med mig av precis allting. Varför ska inte jag få ha en integritet som alla andra får ha liksom? Så att jag har ju gått från att ha liksom, haft noll integritet till att ha jättemycket integritet. Och hon har ju gått precis tvärtom, skulle jag säga. Och du är lite mitt emellan någonstans.
Men jag tror också att det har påverkat mig ganska mycket att mina barn har varit på mig ganska mycket. Särskilt de äldre killarna. Och sen är det så här, okej, så ni ska ta en bild. För Frida är ganska så här, min kompis Frida, hon är ju ganska engagerad och tar filmer och... och skickar till mig och bilder och så här. Och jag kommer ihåg att jag tänkt flera gånger under de här 10 dagarna så här, men gud vad fina bilder hon tar, och gud vilka roliga liksom filmer, lite som att jag så här, har tappat stinget, förstår jag vad jag menar?
Ja.
Och särskilt när de stora killarna kom och sen är så här, men går det att leva ett liv utan att hålla på och ta bilder och filma hela tiden? Är det, finns det någon möjlighet eller? Du vet ju hur han kan låta.
Ja, ja.
Ja, ja, jo. Men samtidigt så tror jag att det handlar om, jag tänker Carina Bergs kille, de har gjort massa tv ihop. De har liksom blivit tv-vana. Han är lite så här finurligt dansk, rolig och förstår inte svenska traditioner. Och det blir oftast lite knorrigt liksom. Deras unga verkar ganska så här fria och sköna. Hon är liksom med. Hon har en bra timing. Förstår jag menar? Jag känner så här, när vi är på semester allihopa. Jag tror också att det handlar lite om tidsnöd för mig. Förstår jag menar? Att
ja,
det är så här,
ja, absolut.
Men okej, vad händer nu?
För varför du inte ska posta eller liksom måste man förklara?
Nej, jag fattar, jag håller med
och liksom så här, förlåt att jag är så tråkig nu. Jag kommer snart tillbaka som att jag hela tiden är skyldig någon någonting. Men jag tänker, och jag är klart att jag tappar lite följare, och jag känner så här, samtidigt kan jag vara så här, ja men låt så vara. När det kommer någonting så kommer det komma någonting bra å andra sidan.
Ja, men det är det jag menar. Liksom, det finns ingen anledning att så här, krysta fram någonting bara för att man ska.
Nej, och ett tag tänkte jag som ett så här, socialt experiment med mig själv, att jag bara skulle posta, du vet, liksom random bilder, typ som man tar i farten eller som kanske hade hamnat på en story. Alltså bara och lägga upp det i stora feeden och se om det skulle hända någonting med liksom flödet, om det skulle påverka flödet på något sätt. För alla har ju så jävla snygga flöden idag. Det är så sammansatt och det är så liksom,
jag vet.
Man skapar liksom, man formger liksom stora feeden som ett konstverk. More or less. Det är färgkoordinerat och ja, det är samma.
Nej, men liksom, jag vet. Det är för proffsigt.
Ja, jag orkar liksom inte med proffset längre. Jag orkar inte titta på det. Jag tycker det är tråkigt. Jag vill bli inspirerad, det vill säga galenskap på ett härligt sätt.
Jag vet, och jag tror att när du och jag inte kan bjucka på det, då struntar vi hellre i det lite.
Hellre så, ja, eller hur?
Ja, men det är så konstigt, för jag har ändå så här fått 400 fler följare senaste tiden.
Är det sant? Vad fan har du gjort?
Nej, jag vet inte, jag bara kollade nu. Jag var så här, jaha, 100 till. Jaha, 100 till. Jag vet inte, så ja. Gudarna måste vara tokiga. Jag vet inte. Men visst är det ganska skönt att inte känna den hetsen? Och ganska konstigt.
Ja, men otroligt konstigt. Och liksom, under lång tid måste jag erkänna för mig själv i alla fall, så var det här kopplat med extremt mycket ångest. Liksom. Att så här, gud, jag är så dålig, jag kan inte leverera. Och varför är jag inte inspirerande? Mm. Och liksom, alltså att jag var mycket så här, me, myself and I-känslor. Liksom. Och sen nu bara kände jag så här, fuck that, alltså på riktigt. Orka. Varför ska man vara alla till lags hela tiden? Det tar ju bara knäcken på en. Jag älskar podden. Jag tycker att det är typ det roligaste jag gör. Och då liksom kan jag lägga allt för den. Men att hålla på och posta bara för att så här, please the audience. Och så är det någon jävel som ska fråga om man har köpt någonting som är 2 googlingar bort. Och så får man skit för det. Då är man så här, då orkar jag liksom inte ens hålla på riktigt.
Bra. Vi har mognat.
Ja, vi kanske har det. Eller så är det bara en fas.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vänta, damp, Ilon. Jag ska bara kolla så att han smörjer in dem. Det är fan 65 grader.
We moved in last night.
Hey, hi. Good morning. Good. No, you don't have to clean today.
Okay. Maybe you want any new towels?
Yes. Some new. Sorry. Some new towels. Thank you. Elon. Älskling, jag måste bara fråga, är de insmorda?
Vilka barn?
Ja.
Jag har ingen aning.
Okej. Nej, jag hade inte gjort det. Eftersom,
jag
ja, skitbra. Jag har lagt ner. Ta 50 på båda. Okej, tack snälla älskling. Oj.
Det där var ett klassiskt semestersnack. Och städning på rummet och är de insmorda. Du fick med allt. Det var liksom...
Nu fick med allt. Fick ni allt live.
Det var faktiskt en semester handlar om. Att smörjas in och få det städat.
Det är bara
ska
det man
åka en ål genom lakanen. Det är det du gör.
Det var ju så skönt. Vi hyrde ett hus i Soja. Ett fantastiskt hus.
Kanske
måste lägga ut lite bilder ändå. Nej, men du vet, ett sånt där malorkanskt villekullahus.
En riktig finka.
En riktig finka, men det är liksom en stor jäkel liksom, med tre våningar och någon liten vind och, ja, men du vet, när barnen kom in i huset så var de så här, ja, men blev liksom galna av lycka. Det tycker jag är svårt ibland, om jag ska låta lite så här von Oben inredningsarkitekt, att när man är utomlands och hyr hus så har de liksom ibland inte riktigt lyckats med uteplatserna.
Nej,
det, är så här, det är jättemysigt inuti, men uteplatsen är några små plaststolar i fel liksom riktning och inte mot pool. Och, ja, men det är märkligt. Man sitter där på kvällen och känner sig, okej, vi måste köpa lite ljus. Vi måste få till det här nu. Men det här huset hade liksom två magiska uteplatser. Så hade de varit så närvarande att de hade liksom lagt poolen en bit bort bakom liksom citronträd och buskar. Så att man hörde de där små svinen, men man såg dem inte så mycket. Och på kvällen blev det då inte liksom den här hysterin att de skulle bada hela tiden. Att blev det ett naturligt avslut. Men då hade de en sån här patio, du vet. När det bara så här hängde bogandillas och blommor och klängväxter ner liksom. Och sen så bara så här rustikt träbord med så här otroligt vackra järnstolar och stora fönster liksom, du vet, ut mot och dörrar och lite det här moderna som jag är besatt av, som när det blir sömlöst, när det bara är så här stenbumling och sen är det nya liksom järndörrar och järnfönster. Ja.
Mm.
Hon väckte sig liv till mig.
Ja, men jag tänkte på det faktiskt. Jag tänkte att alla arkitekter egentligen, om man ska göra någonting utomlands, borde ju komma från det landet man själv kommer ifrån, för de vet ju vad man uppskattar. För att så här, om man använder inhemska arkitekter så kommer de ju bygga vad heter det, sommarställen eller semesterhus på ett sätt som är liksom local. Men att man då mixar ihop en så här, exempelvis en skandinavisk arkitekt med liksom local hantverkeri.
Ja,
liksom,
ja, ja.
Det måste ju vara,
ja, men
liksom,
lite ny.
Ja, men för att så här, vissa, alltså så här, italienare, det här är jätteintressant. Exempelvis pratar, du vet, man är i Italien eller i Spanien så är det oftast liksom lysrörsbelysning på liksom bra, ja, restauranger. Och man bara säger, vad är det, ja, de inte har fattat liksom?
Kolla min finne, kolla min rynka.
Exakt, så här. Och är liksom så här, om nej, du har den bästa liksom local pizzan, då får vi att då måste du sätta dig på plaststolar med lysrör liksom. För de har liksom, de skiter helt inredningen, det är bara fokus på maten. Men tydligen så är det här med ljus, fick jag lära mig här om månaden, är väldigt kopplat till vad vi har haft för miljö runt omkring oss. Alltså vi i Skandinavien är väldigt beroende av det här varma ljuset som kommer då, som ger oss associationer till elden, att det då är trygghet och liksom värme, och det betyder att det är en mysig, härlig stund. Under tiden man då i sydländska länder, som man har så mycket starkt solljus, tycker att det är det härliga. Och då blir de här kalla lysrörsljusen, då blir det liksom signifikant för solen. För då är det värmekällan i jämförelse med elden. För de behöver ingen eld. För det är ju helt sinnessjukt om de skulle vara elda.
Ändå svårt feltolkat det ljuset och jämföra med solen. Men intressant.
Verkligen. Ja, det var i alla fall någon ljusforskare som hade presenterat det här. Så jag vågar tro på honom.
Jag inte ro på honom. Nej, men jag tycker it all makes sense. Men jag, det där gör ju mig allergisk också. Även i Sverige när man ska käka en middag. Så är det så här, ja, men du och jag har ju käkat middag flera gånger. Så är det så här, hur kan lampan bara sitta 3 centimeter ner? Så att, liksom, så att man bara får liksom en närbild av porerna. Det, här, det första jag skulle göra, skit i lokalen, skit i möblerna. Ta dit liksom en ljusexpert så att det blir cozy. För det gör ju allting. Tänk att sitta på en romantisk liksom, första dejt. I ett lysrörsrum. Man bara säger, det är över innan det ens började.
Jag förstår inte grejen med att ha liksom takbelysning. Alltså små lampetter och lampor över bord. Nej. Överhuvudtaget på restaurangen. I och med att alla har olika längd. Så finns det ju inte en standardlängd. Ja. Så att jag som alltid är kort. Jag kommer ju alltid få sitta och stirra rakt in i lampan. Oavsett ja. Liksom. Och jag menar så här. Barn etc. Alla upp till liksom 16 år kommer ju vara med om samma problem. Så att man tar ju absolut inte hänsyn till det. Utan man tar inte hänsyn till någon som kanske är runt 1,80. Eventuellt man. För att den där belysningen ska vara bra. Så varför kan man inte bara bordsbelysning?
Det har ju varit en trend. Att ska man ha så här bordsbelysning hängande via taket. Det är så här konkelbärsklasar.
Ja,
man
ja bara, visst.
Ja, men du vet att det bara hänger i drivor. Olika längder. Man så här, ska titta dit, ska titta ner, ska liksom, är något som ska presenteras precis vid liksom lilla delen av bordet fram och tillbaka. Nej, de har tappat det. Apropå tappare så jag tycker faktiskt att det är så spännande. När man reser runt i olika miljöer, i olika konstellationer, så det sätts ju liksom igång känslor igen. Och jag pratade med en kompis som ganska nyligen läste när Cross Christophs 3 liksom, romaner i en roman. Liksom.
Ja.
Och var så exalterad över det här och det hade påverkat honom. Hur han liksom refererade till det där. Hur han gick omkring med den här boken i sitt inre rum sedan månader tillbaka. Och bara refererade till olika grejer och känslor och tankar. Hela tiden. Han hade liksom blivit ett med den där boken. Du vet, som man kan bli. Kanske i alla fall tillfälligt när man läser en bok.
Mm.
Eller kolla på en film eller liknande. Att det är någonting som liksom sätts igång igen. Och det... ja, vi får ta fram den lilla skämskudden. Och kanske en liten violin. Nej, men satt vi på flyget och ja, men barnen sov och jag började läsa Siri Husvets bok, den är ju jättegammal liksom. Jag har försökt läsa den i typ 20 år. Sommaren utan män. Jag vet inte om du har läst den. Jag älskar titeln och jag vill direkt snor den för att skriva Sommaren med män om mitt eget liv. Den här poeten då som det handlar om, hon blir då liksom pausad av sin man sen typ 30 år tillbaka. Den liksom coola tjeckiske typ, ja men, vetenskapsmannen som säger så här, jag vill sätta relationen på paus. Han har knullat med sin liksom assistent. Och hon blir knäpp och får en liksom, ja men, total psykos och blir inlagd liksom. Så som människor kan få, det är ju inte helt ovanligt liksom.
Nej, nej, nej.
Och ja, men ligger väl inskriven någon månad och sen anses friskförklarad. Och hon skriver dels om skammen att hamna där och att liksom vara på, ja men, som den, ja, men ett mentalsjukhus inlåst liksom. Med den här själviska, egocentriska känslan man har när man mår så där dåligt. Att man är så här, allting handlar om att överhuvudtaget kunna få ut liksom ett ugralt ljud. Och det kan bli lite vad som helst. Så här, eller du fattar. Så att jag läste den där och sen så fick jag feeling. Ja men du vet, man läser 30 sidor, man sitter och dricker.
Du är väldigt i dina känslor när du liksom upplever saker. Det är mycket här
ja,
nu.
Otroligt mycket. Ja, och jag känner så här, sätt mig bara, kör runt mig lite typ på någon båt så kan jag skriva 10 romaner på en vecka, det är lugnt. Men då fick jag ju feeling och skulle skriva då ett kärleksbrev till Mattias.
Nej.
Ja, det skulle jag.
Men alltså du...
Ja, är... det skulle jag.
Ja, det skulle du.
Efter ett litet sammanbrott under dagen.
Nu ska vi också se här. Nu ska vi också se. Sa du precis att du har fått mens? När var det här i tiden, månne?
Jag tappade lite, det gjorde jag. Jag tappade lite på dagen innan.
Ja, min favorit i repris är det. PMS, ja. Är det PMS-special?
Det kan det vara. Vi kan få lite musik till det också. Blodet droppar. Nej, jag tappade lite på flygplatsen och blev arg för lite grejer och sådär. Och sen så skämdes jag lite och så skrev förlåt. Att så här, förlåt att jag tappade lite. Och det var liksom, jag bara blev stressad av det här med Ossian som skulle dit och vi som skulle flyga dit. Och så här, jag bara kände att det blev lite mycket liksom. Förlåt. Sen typ ett tiden att då har jag skrivit liksom en litterär roman som har blivit ett kärleksbrev. Som liksom egentligen inte alls passar in med hans sinnesstämning. Han och sina föräldrar och grillar lite i Säby. Och jag sitter på flyget och ska på all inclusive. Det platsar liksom inte.
Okej, kan man få höra lite av det här kärleksbrevet kanske?
Det är några sidor som ska ut ur ramen sen. Redaktören måste in och ta bort de där sidorna. Det här är då de sidorna som jag skickar till honom.
Jag förstår.
Jag kan läsa lite.
Ja, men gör det. Det tycker jag låter bra.
Ja. Vi som två tågvagnar som gnisslar och gnäller men står kvar på perrongen utan riktning. Kommer du ihåg den där första kvällen? Banala ställen som oförmögna att skapa förväntan eller förhoppning, något annat än forsränning i alkohol. Där var du. Bakom mig under golfaktionen. Jag har helt fel klädd i kortmärkesklänning. För mycket smink i fel färg och med klackar. Ja, men sen blir det liksom, sen har jag beskrivit då hur vi kysstes och hur vi träffades. Sen blir det liksom lite historiskt och lite kulturellt. Hur typ Achotas kastammen utesluter människor om de blir för mycket hit och dit. Ja, men det är framåt.
Och det här ska han bara liksom ta in i ett så här vanligt förlåt mig för att jag tappade lite på flygplatsen.
Ja, men det är ju vackert. Det är ju inte dåligt, älskling.
Nej,
men jag inleder
inte.
Då.
Nej, jag kan inte leta lite jag, mycket alltså, kanske för en enkel man. Får vi ändå säga. Ja, men, ge
sen honom. Det är mycket metaformoser också. Jag kan inte längre vara kvar i skalet av hon som jag har förvandlats till. Oj. Som ett gammalt bortglömt äpple med russinhud i en skål i köket. Som en inåtvänd trädknota utan löv. Som ett bananskal typat på väggen. Förlåt min älskare för att jag har försvagat dig istället för att stärkt dig. Kan vi hitta någonting om ens bara en vrakdel att klamra oss fast fingrarna på? Så jag är beredd att försöka kriga för oss igen. Tilltuffsad men längst fram med svärd och klinga. Nej, men alltså, han är så här, okej, vi bråkade lite om en räkning och nu ska vi tydligen
gå med och se så här. Nu ska vi klinga och inte slåss för honom. Det är inte dåligt. Det är inte alla karlar som har en sån. Han fick ju plötsligt en valkyria som skulle ut och kriga där. Efter räkningen hade betalats. Det var inte dåligt.
Ja, men han var hemma och det var någonting att hon, våra städerska inte hade kommit in och någonting med någon räkning. Och nu då så ska jag liksom offra mitt liv för hans skull.
Och så, jag måste säga. Otroligt. Vad hände med hon? Den behagssjuka har kommit tillbaka.
Jag var ju inspirerad av husvett. Hon hade ju också skrivit något litet brev och sådär. Jag får ju nu lite panik. Ja, när jag vaknar på morgonen så får jag såklart. Ja, jag har skickat det här då. På flyget som att liksom, det här var en normal PMS-gärning. Och sen så vaknade jag till liv i morse och sa, nej men gud, varför skickar jag det där? Han kan inte fatta någonting. Det är liksom en roman om typ kärlek som kan, ja, men det kan ju lika gärna handla om två andra människor i Vietnam. Alltså, han kan ju inte känna någon, han kan ju inte känna någon identitet när han sitter där, ligger i härbrett och sina föräldrar.
Det gick hon runt med tre skäggstrån på hakan och skällde på mig på flygplatsen om en räkning och nu har jag fått mitt livsnovell.
Årets roman. Och han svarade inte först. Jag tänkte så här, nej men gud, jag måste ju ringa. Men hur ska jag förklara det då? Han är väl ingen skribent. Ska jag säga, jag fick feeling efter jag har läst det. Hur som helst, jag höll bara tyst, gick upp åt frukost. Nu fick jag svar. Så vackert och mitt i hjärtat. Har ni det bra? Är ni på plats?
Vad ska han svara då? Tänk om du hade fått värsta novellen tillbaka. Hade inte du hört baxnat då liksom?
Jo, men han får ju bara säga, okej, nu har jag... Hon fick en liten knäpp.
Vet du vad han sa till mig när jag var hemma hos er sist? Då höll jag på att skratta ihjäl mig. Du tog en minut och sa så här, ja, hon ligger ju där uppe i sängen ibland och så får hon liksom feeling. Och då kan det hända lite så här vad som helst där uppe. Och då kan jag vara så här, jag bjuder in 120 personer på en födelsedagsfest. Jag ska köpa ett hus på Gotland. Jag skriver en kärleksroman. Jag ska göra slut. Han vet liksom aldrig vem han kommer upp till.
Det är tror mitt han att städa gillar eller tror
efter
att han...
dig. Ja. Det tänker jag.
Ja. Ja, det... Men det, tänk dig ändå. Jag skulle typ dö av lycka. Även om jag kände så här. Det här kanske inte är till mig. Kanske inte handlar om oss.
Men tänk om du var samma svar då. Och då hade du suttit och varit. Hade du blivit recensenten som hade klivit in i så här. Är det här tillräckligt bra material? Varför gjorde han så här jobbigt? Han har ju aldrig möjlighet att recensera dig. Han kan ju inte svara
nej,
på något annat
vet.
Sätt. Du har ju kidnappat honom känslomässigt med det här. Vad ska han säga?
Jag
vad ska
vet. Han säga? Nej, han kan ju inte svara. Han nej, kan inte svara på det här, på den här romanen. Jag älskar dig också. Så här, han är liksom... Han alltså, är så här, okay. Det är över.
Ja, men alltså, så här, du behöver inte skriva romaner om vårt liv. Det är inte mer än två ungar och liksom... allmänt familjekaos. Okay, gör inte till poesi.
Och ett halvrisigt sexliv. Nej.
Oh,
drömmen av ett liv.
Det finns ett program på Netflix som heter Too Hot to Handle. Om man skulle göra en dokusåpa om er skulle det heta Too Hard to Handle.
Grejen är att han är ju väldigt rolig och väldigt snabb och liksom, men jag förstår i liksom skuggan av det här är ju svårt att bli annat än en så här ifrågasättande tister typ.
Men tänk också om det nu vore så att du vore en upphöjd författare som skrev de här alstren om den här Matisse-personen. Och så är jag liksom bara en vanlig dude och så åker han då till Frankrike. Och då är det någon, har din bok då blivit översatt till franska och det här har blivit liksom en bestseller där borta. Och han är liksom Matisse med de franska kvinnorna. Och liksom får den här duden då spraya till, alltså från bajskorv till guldklimp liksom. Hur ska man förvalta det?
Det är för roligt.
Det är för roligt.
Det är världens roligaste roman.
Men jag hade ju faktiskt en idé för några år sedan om att jag skulle skriva en bok eller en serie om en så här polis som bara var jävligt trött på sin så här polislön och tyckte inte att man fick speciellt mycket för det där i Stockholm. Så han kom på att han skulle bli, liksom, bli king i en närliggande stad. Så han blev liksom kingen av Nyköping. För han kunde liksom leva gott på sin Stockholmslön och vara en stekare i Nyköping. Så han antog en helt ny liksom, roll. Det är lite på samma spår ju.
Ja,
ska slå ihop
vi har nu kommit på världens roligaste bok- och tv-serie.
Exakt.
Matisse i Bordeaux.
Matisse i Nyköping.
Nej, Matisse i Matisse. Finns det ingenting som heter Matisse? Matisse i Nyköping. Nej, men vi är något på spåren, vi är något på spåren. Nej, jag vet. Men det är härligt när kreativiteten flödar. Och jag vet inte hur du känner, men jag känner mig ofta ganska bunden hemma av liksom... jobb och barn och saker som ska göras och tvätt hit och dit. Det är som att när jag kommer liksom utanför Sveriges gränser eller för hemmets gränser, då flödar det.
Gud ja.
Då rinner det.
Det gör det.
Ja, herregud.
Och nu ska det flöda liksom, för mig. För nu ska jag om 40 minuter bege mig till flygplatsen. Tjo! Och stå i Arlandakö.
Woohoo! Så mysigt. Och jag ska nu live ta av mig gördeln efter 8 veckors gördel. Nej, 8 veckor och 2 dagar har jag gått omkring med denna gördel. Tack för att jag fick låna din gördel som var lite mer hot mama. Just nu har jag sjukhusgördeln och under den är kanske 62 grader.
Du kan alltså, du går runt för liten minibastu på dig hela tiden. Så du har ju alltså krympt i omfång bara på all vätska som har dränerats.
Ja, just det. Och några nätter har det liksom inte gått. Det fanns ingen AC i det där huset. Så det var ju som att ligga på Sahara Hot Nights typ releasekväll hela tiden. Men nu ska jag ta med den här en gång för alla. Är du med?
Ja, absolut. Hur känns det? Jag såg dock ingen gördel på några av bikinibilderna på Instagram. Men det kanske bara var temporärt.
Nej, kanske inte. Ja. Nu kommer hela ligan här, så att let's get crazy and go down to business. Tja, Frasse. Och vad har du fått?
Pommes.
Pommes, okej. Okay. Frukostpommesen, ni hör hur det går. Det kan bara gå ut för...
Underbart, ja. Frukostpommesen är med. Frukostpommes, städ på rummet och insmord. Allt man behöver.
Jag vill också tacka för all fantastisk respons för Valpodden. Fler lärare har hört av sig.
Jag vet.
Då tycker jag, då har man lyckats.
Men otroligt hedrande.
Nu kommer Dante.
Och har ni inte lyssnat så passa på och gör det. Så har ni någonting att fundera på under sommaren.
Ja. Puss och kram.
Hej hej. We'll be right back.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.